Idag så, som Emil sa, så har vi kommit fram till Jakobsbrevet. Vi har ju vandrat genom Bibeln under snart 2 terminer. Och vi har vandrat genom olika typer av böcker och olika skrifter. Vi ska se om vi får se en... Där är vi. Och nu har vi kommit fram till någonting som kallas för de katolska breven. Kan gå tillbaka en sväng där. Där, ja. Och katolska brev, det betyder inte att de är riktade till den romersk-katolska kyrkan bara. Utan det här är brev som vanligtvis så brukar de kallas... Man brukar liksom samla ihop först och främst de brev som i Nya Testamentet som inte är skrivna av Paulus. Men framförallt också de brev som inte är skrivna till en specifik församling. Utan som är riktade liksom till hela kyrkan. Det är därför de kallas för katolska brev, alltså allmänliga brev som är till hela den kristna kyrkan. Och det här är brev som Jakobsbrevet, Judasbrevet, första andra Petrusbrevet och Johannesbreven brukar räknas hit. Och Jakobsbrevet som vi ska prata om idag, det är lite krångligt att studera, som det är så underbart med krångliga böcker i Bibeln. Och det här är en av dem. Det är ett brev som är postat till de 12 stammarna i förskingringen, står det i inledningen. Hade du skrivit det på ett brev idag så hade postkontoret fått tokspel. Och så hade de skickat tillbaka ett långt brev med arga bokstäver om att adressaten är okänd och att om de visste vad de pratade om skulle de säga att de 12 stammarna i förskingringen, det är jättemånga människor och förskingringen är en jättestor plats. Var vänlig specificera. Men det är inte så underligt egentligen. Det var inte så underligt för den första läsaren som det kanske är för oss. Därför att troligtvis så är det här, med stor sannolikhet så är det här brevet skrivet av Jakob som var Jesu bror och som var ledare för församlingen i Jerusalem. Och det fanns en tradition som gick tillbaka långt in i Gamla Testamentet, ända sedan strax efter att den babyloniska kungen hade intagit Jerusalem och fört bort en stor del av folket i fångenskap, så började det en tradition som faktiskt följde med sen, där de som, och särskilt sen när vissa hade återvänt till landet, att Jerusalem skickade ut brev till synagogorna och de judiska församlingarna ute i de omkringliggande länderna. Vi har ett exempel i Gamla Testamentet i Jeremia bok, Jeremia kapitel 29, är det va? Tror jag, som är ett sånt brev som profeten skickar från Jerusalem till det judiska folket som finns kringspridda i Babylonien, i Perserriket och så vidare. Och det här följde liksom med in i kristen tid också. I apostlagärningarna finns det ett exempel när de kristna har samlats till ett kyrkomöte i Jerusalem och så har man beslutat om vissa viktiga saker. Om hur man skulle förhålla sig nu när allt fler hedna kristna kom in som inte hade en judisk bakgrund och hur de skulle förhålla sig till lagen och så vidare. Så beslutade man det och så skickade Jakob ut ett brev till församlingarna som var ett sånt här. Och Jakobsbrevet är med stor sannolikhet ett sånt här brev som är skickat ut till de 12 stammarna i förskingringen. Det är ganska spännande här därför att en sak som gör det så knepigt att läsa det här brevet, det är för att det liknar väldigt mycket också ett sånt här. Det är väldigt gammaltestamentligt på ett sätt i sin stil. Det är lite som ordspråksboken. Om man läser Paulus brev så finns det ju ofta en röd tråd att följa med i så här. Det finns ett argument som han försöker bygga upp och så kan man hänga med i den situationen så. Det här är liksom ingen röd, det är mer som en röd tofs på något sätt. Det är liksom Jakob har samlat ihop en massa saker som han vill ha sagt och så har han lagt dem i en hatt med skrivna på lappar och så tar han en lapp i taget och så skriver han det och så tar han en ny lapp och så skriver han det. Så det är mycket korta små budskap som man kan sätta på ett vykort lite så här. Tungan är en eld och så vidare. Det finns liksom Och man kan tycka att det är väldigt oordnat. Men det ligger lite i den här traditionen, i vishetstraditionen. Och så märker man också att Jakob skriver inte specifikt till de kristna i förskingringen. Utan han skriver till de 12 stammarna. Han skriver till, liksom, det här var en tid innan kyrkan, den kristna kyrkan hade skilts helt ifrån den judiska synagogan. Och det verkar som att han förutsätter bara att alla som verkligen tror på detta, de har fattat att Jesus är Messias. Så han utgår ifrån den, att alla har den här kunskapen. Och så skriver han ett brev till dem som är som handlar om liksom att ta nästa steg. Det är väldigt nyttigt att äta en stadig frukost. Det är en väldigt bra start på dagen. Gröt klarar man sig länge på under dagen. Och få igång en liksom så här. Men om man bara äter gröt så blir man undernärd till slut. Det är en bra start på dagen, men sen så behöver man lite lagad mat. Man behöver andra saker för att kunna orka med de saker man ska göra på dagen. Man kan säga att Jakobsbrevet är skrivet till människor som redan har ätit frukost. Och som behöver ta nästa steg. Det första som jag tänkte, jag kommer inte gå igenom allt som står i Jakobsbrevet. Jag ska fokusera på en sak som är lite nerkokat. Kan sammanfattas i nästa vers här. I texten som vi läste tidigare står det: ta ödmjukt vara på det ord som är nedlagt i er och som förmår rädda ert liv. Han förutsatte som sagt att de har tagit emot evangeliet om Jesus. Lite tidigare så säger han att så pratar han om att enligt sitt beslut födde han oss genom till livet genom sanningens ord för att vi skulle bli den första skörden han får ifrån dem han har skapat. Så de har tagit emot Guds ord som har fött dem till liv. Och nu säger han, ta vara på det ordet som är nedlagt i er. Och det här ordet nedlagt är en jordbruksterm. Som egentligen ordagrant skulle betyda det som är planterat i er. Ordet som har blivit planterat i er. Och det finns en koppling här till såningsmannen som Jesus berättar om. Ni vet han som går och sår ut ordet som utsäde. Och en del faller på vägkanten, en del faller bland stenarna, en del faller bland tistlarna och de ger ingen skörd. Men så är det en del som faller i god jord och det växer upp och ger skörd. 100-falt, 60-falt och 30-falt står det. Det ger en massa skörd. Ett par månader sedan i höstas här när vi höll på med potatisskörden hemma så stod jag och min svärfar och pratade lite grann om gamla tider. Det var ju strax innan jag föddes ska jag säga. När man pratar gamla tider med honom så är det alltid länge, länge sedan. Men det är ändå inte så fasligt länge sedan som vi faktiskt i det här landet var tämligen fattiga. Det var ganska svåra tider, inte så långt bakåt. Och då pratar vi om den här, vilket otroligt mod det krävdes av dem som knappt hade mat för dagen. Att våga ta den bästa potatisen och gräva ner den i jorden för att man skulle ha skörd nästa säsong. När man knappt, när barnen går hemma och är hungriga så tar man den bästa potatisen och gräver ner den i jorden. Tänk vilken desperat bön som fanns i varje potatis som man grävde ner. Herre, ge oss skörd. Ge oss mat. Låt det förmeras och bli mer. Och det här är någonting som Jakob antyder när han säger så här. Ta vara på det ordet som är planterat i er. Därför att han, i hans tanke, det är ju, han, citerar Jesus väldigt lite i det här brevet. Jesu namn nämns bara ett par gånger. Men allt han säger är liksom filtrerat genom Jesu undervisning hela tiden. Och han vet att Jesus kom till jorden inte bara för att ge liv, utan att ge liv i överflöd. Jag kommer till det lite längre fram, men det är en viktig tanke där. Och som handlar om det här att ha modet att lägga det bästa i jorden för att det ska ge frukt. Det är fascinerande. En sak som också gör att man, eller som man märker liksom det judiska i Jakobsbrevet, det är att det är så fruktansvärt konkret. Det är fruktansvärt kroppsligt. Och när man frågar den här frågan, vad menar du då med att ta vara på ordet som är nedlagt i er? Så blir han väldigt, väldigt kroppslig i sitt sätt att uttrycka sig. När jag började läsa hebreiska så började jag tänka på det här. Vad mycket av de här svåra, abstrakta tankarna som vi har, som kärlek och glädje och vrede och såna här saker, som är uttryckt med kroppen i det hebreiska språket. En klassiker är ju det här att vrede alltid kopplas till näsan. Och det kan man ju förstå. Någon som är riktigt arg som liksom, så märker man det på näsan så här. Och när någon är riktigt, riktigt arg så står det ordagrant att hans näsa brinner. Då är man riktigt arg. Och så står det om Gud. Vi kan gå till nästa bild förresten. Jag tror att den är där. Det står att, när det står att Gud är sen till vrede, så står det ordagrant att Gud har stora näsborrar. Alltså vi tror på en Gud med stor näsa. Därför att tanken är att det tar lång tid för den där elden att nå ut ur näsan. Och han har så långa näsborrar så det mesta av elden hinner slockna innan den når oss. Det är nåd att Gud har en så stor näsa. Och Jakobsbrevet är så här kroppsligt hela tiden. Det är inte, de flesta breven i Nya Testamentet är skrivet i en grekisk kultur och är påverkat mycket av grekisk filosofi i sitt sätt att uttrycka sig för att människor skulle förstå det. Och det är mycket tankar, mycket intellektuella saker. Hos Jakob är det väldigt konkret, väldigt kroppsligt. Det är med kroppen som vi lider. Det är med kroppen som vi hjälper andra som är lidande. Det är med kroppen vi syndar. Och det är med kroppen som vi gör Guds vilja. Så när Jakob skriver, ta vara på ordet som är implanterat i er. När han liksom antyder att ni ska lägga det bästa ni har i jorden för att det ska ge mer frukt. Så beskriver han det genom att låta det få kropp. Genom att göra saker med din kropp som uttrycker det ordet som har blivit lagt i dig. Och det är liksom inte bara att sitta och tänka fromma tankar för honom, utan det handlar om att, alltså väldigt konkreta saker. Det handlar om, som det stod här, att söka upp föräldralösa och änkor i deras nöd. Det handlar om att ge bröd till de hungrande. Det handlar om var jag väljer att sätta mig i gudstjänsten. Om det kommer in en fattig man, en rik man, och jag säger till den ena som är förnäm och lite känd och sådär att här får du en bra plats så att du ser bra så att alla ser att du är en del av våran kyrka så vi kan få lite cred i dagen sen när de tar kort på oss. Och så kommer det in en annan i trasiga, smutsiga kläder och så säger vi att ja, du kan väl sätta dig någonstans där det finns eller på golvet om det är så. Det går bra liksom. Och så säger Jakob, det här går inte ihop. Ta vara på det ordet som är nedlagt i er. Låt det få kropp. Låt det synas i ditt sätt att leva. Att röra dig på jorden. Man kan sammanfatta det här, den här tanken. Vi kan gå till nästa bild. Som Paulus skriver i Efesierbrevet 5:9. Så står det, ljuset bär frukt överallt där det finns godhet, rättfärdighet och sanning. Det är så du får den här säden att bära frukt. Att förmeras. Det är på det här sättet som du lägger det bästa i jorden. Genom att praktisera godhet. Och det är ingenting vi kan göra med tanken. Det måste faktiskt göras med kroppen på ett eller annat sätt. Genom att praktisera rättfärdighet. Genom att tala sanning och hålla oss till den. Då växer det och bär frukt. Precis som potatisskörden. Det finns någonting som vi människor behöver väldigt, väldigt desperat. Alla barn behöver bli sedda och bekräftade. Och man märker det att människor som liksom aldrig har fått det från sin familj och sina föräldrar kommer att ha det här behovet att söka det någon annanstans. Och så är det med oss människor och Gud. Vi behöver bli sedda av Gud och veta att han har sett oss. Därför att det är hans blick som vi blir till som människor. Vi behöver hans bekräftelse. Och vi märker att en kultur som har liksom valt att stänga oss för hans blick. Vi måste hitta bekräftelsen någon annanstans. Det man kan se om den postmoderna människan är att man gör vad som helst för att få uppmärksamhet. Det behöver inte vara positiv uppmärksamhet. Bara någon ser att jag finns. Om man tar en liten sväng i liksom den här youtuber-träsket. Man ser på alla människor som gör nästan vad som helst för att få uppmärksamhet. De flesta har ingenting att säga egentligen. Men det är inte det som spelar roll. Det viktiga är att de har tillräckligt många som lyssnar. För då vet jag att jag finns. Och så gör man alla möjliga saker. Därför att vi behöver bekräftelse. Vi behöver bli sedda. När Johannes döparen trädde fram vid Jordans strand och började skräna och skrävla och pekade ut folk och kallade dem för huggormsyngel och sa att det spelar ingen roll om ni är barn till Abraham, ni har inte högre status än stenarna på marken om ni inte bär omvändelsens frukt, så älskade folk att höra det. Det står att de blev utom sig. Och de sa, han måste vara Messias. Befriaren som skulle komma. Därför att i det att de blev konfronterade med sin synd så var det en bekräftelse på att de var sedda av Gud. Och den erfarenheten tror jag många av oss kan göra när vi konfronteras av Guds ord. Det är inte alltid när vi läser det som det verkligen liksom tar tag i oss. Men ibland när man verkligen liksom stannar upp inför Guds ord. Och ibland griper tag igen och man får syn på sig själv speglad i Guds ord. Och man ser sin egen brist och sig själv i det. Så är det underbart. Det är evangelium. Det är för Gud ser mig och han ser min brist. För Jakobsbrevet så kommer då frågan. Vad händer sen? För den upplevelsen är viktig för oss. Vi måste få konfronteras med vår synd och vår brist. Men vi behöver som vuxna människor så behöver vi ställa frågan. Vad händer sen? Vad gör jag med den upplevelsen? Jakobsbrevet tar exemplet här av en man som ser sig själv i spegeln. Vi kan ta nästa bild. Det är så när man kommer upp på morgonen så här. Och så får man syn på sig själv i spegeln. Och ingen är ju särskilt vacker det första på morgonen. Det finns kanske de som är det. Det är de som sminkar sig innan de går och lägger sig. Men jag är inte sån. Man kan liksom få syn på sig själv på morgonen och se liksom, det här är ju katastrof. Du vet, man har stora ICA-kassar under ögonen så här, och hår som i någon stor fågelbo på huvudet och man är liksom orakad och smutsig och dann och man, eller smutsig vet jag inte, men man är väldigt mosig sådär. Och då gör man ju naturligtvis det som alla kristna människor gör. Man ringer upp församlingsledningen och så säger man så här, ni måste be för mig. Alltså, ni skulle bara veta hur jag ser ut. Alltså, det är hopplöst. Det är liksom det är katastrof. Och så församlingsledningen, för vi har en god församlingsledning i församlingen här, säger att jag man pratar med varandra och säger om vi måste be för pastorn. Han är, nu är det illa. Alltså, han ser ut som Kristina Lugn i ansiktet. Vi måste liksom hjälpas åt där. Så ber man för honom och så känner jag så här att vad skönt. Gud har sett mig och min brist och jag har fått förbön för det och så går jag vidare i livet. Och nästa morgon så vaknar jag upp igen och får syn på mig själv i spegeln och det är samma sak igen här. Och det är jag är ännu skäggigare än förut och det är liksom den här gummitroll, du vet, med håret rakt upp. Och så, jag ringer församlingsledningen igen och och förklarar läget och de säger att vi måste be för pastorn, vi får fasta idag och så får vi, det är tragiskt, tragiskt är det att han ser ut som han gör. Och så fortsätter det så här dag efter dag och jag får bekräftelse på att Gud har sett mig i min brist. Och jag känner att det är ljuvligt och gott, det är för att han accepterar mig. Men det händer inte särskilt mycket. Nästa dag så ser det ut likadant igen. I motsats till det här så tar Jakobsbrevet upp en annan bild. Men den som har blickat in i den fullkomliga lagen, frihetens lag, och håller sig till den och inte glömmer vad han har hört, utan verkligen gör något, han blir salig genom det han gör. Den som har blickat in i den fullkomliga lagen. Och här är det ett annat ord. Det första så såg man får syn på sig själv i spegeln. Men det här ordet blickar in i, det är ett ganska starkt ord som det finns mycket liksom nästan passion i. Det kan också översättas med att man lutar sig in för att se. Man granskar verkligen det här. Det är samma ord som används när Maria Magdalena lutar sig in i den tomma graven. För hon måste få se där Jesus låg. Eller i första Petrusbrevet när det står om evangeliet. Att det här som änglarna längtar efter att få blicka in i. Det är ett starkt ord med intensitet. Den som lutar sig in i frihetens lag. Och det här är underbart. Det är så vackert uttryck. Därför här så ligger hela försoningen bakom och skvalpar. Lagen som liksom var skyddsnätet för oss. Och som visar upp liksom det minsta, det som krävs av oss för att vi ska kunna leva i närheten av en rättfärdig Gud. Så säger Jesus, jag har fullbordat den lagen. Det är fullbordat. Det är redan gjort. Det som finns kvar nu, det är friheten. Det här är vad du är fri att göra. Du har blivit befriad till godhet. Du har blivit befriad till kärlek. Du har blivit befriad in i rättfärdighet och sanning. Och den som får syn på det och den som liksom lutar sig in i det, håller sig kvar där och låter det få tid att slå rot i livet, sätta sig i kroppen, förändra, utmana beteendemönster. Den personen, säger Jakobsbrevet, han blir salig genom det han gör. Alltså den här saligheten, det är liksom inte, det handlar inte om att det här är sättet att köpa sig in i himlen. Utan det här är en gåva som ges dig. För lagens krav är betalda, fullbordade. Men det här är friheten som erbjuds dig. Saligheten av att få se det goda slå rot och växa. Jesus kom inte bara för att ge liv utan liv i överflöd. Det som inte bara mättar mig utan flödar över. Så att jag kan mätta andra. Så att jag som en del av Guds plan kan fortsätta att ge. Och andra får del av det livet. När jag bara äter min potatis så blir jag mätt. Men om jag vågar lägga den i jorden och be om frukt, så kan den mätta många, många fler. Vi kan gå till en bild till. Frihetens lag är den som öppnar dörren för oss att ta upp vårat kors och följa honom. Han har sagt, jag har tagit din synd. Jag har burit ditt kors. Nu står det fritt för dig. Det är möjligt för dig att ta mitt kors och följa mig. Att inse det här som vi sjöng om förut. Det här är frihet. Det är bara i din vilja som jag verkligen är fri. Så man kan säga så här. Det Jakobsbrevet lyfter fram, det är ett erbjudande för oss. Ett erbjudande för dig som känner att jag nöjer mig inte med att vara en åskådare. Jag kan stå och se att min synd är betald och prisa Gud för det. Men för dig som känner att du vill vara mer, att du vill vara en lärjunge, så finns det ett erbjudande. För dig som säger att jag nöjer mig inte med att veta att min synd är betald, att Jesus dog för mig och uppstod för mig. Jag vill, som Paulus, jag vill lära känna Jesus och kraften i hans uppståndelse genom att dela hans lidande och hans kamp. Jag vill att det som du har planterat i mitt liv ska bära frukt 100-falt och 60-falt och 30-falt för att mätta många, många fler. Att säga, jag tackar för ljuset som du har gett mig, som lyser upp mitt liv. Och nu vill jag att det ska lysa för alla i huset, så att de ser mina goda gärningar och prisar dig för det. Uppmaningen att bli ordets görare och inte bara dess hörare. Det kommer inte från en liksom sur och arg insändare i dagen som tycker att vi inte gör tillräckligt. Det kommer ifrån en kärleksfull Gud som säger, du har ätit frukost. Om du vill så kan jag ge dig ännu mer. Om du är villig så kan jag låta dig bära frukt för världen. Vi kan gå till den sista bilden. Jakobsbrevets bön kan sammanfattas i det här. Det är en färg som inte riktigt syns. Herre, låt ditt ord i mig bli bröd för dem som hungrar. Låt det ordet som du har planterat i mitt liv bära frukt och bli till bröd för dem som hungrar. Vi ska alldeles strax gå in i nattvarden tillsammans. Där ska vi fira, vi ska bekänna och uppmärksamma att Kristus har gett sitt liv för oss. Att vi är fria från synd och skuld i hans namn. Att han ger oss livet och nåden som en gåva, helt oförtjänt, av ren kärlek. Och nattvardsbordet är öppet för var och en som är villig att bekänna och ta emot hans nåd. Men är det så att den här uppmaningen på något sätt har väckt någonting i dig, så vill jag utmana dig att ta med det in i nattvarden idag. Det kommer att finnas tillfälle att vi har våra böneskålar här där vi får skriva ner bönämnen och tacksägelseämnen. Vi får tända ljus. Men är det så att det här är någonting som har rört vid dig, så ta med det in i nattvarden och gör detta till din bön. Att du som är livets bröd, som kom för att ge världen liv, låt mig få vara det också. Låt mig få följa dig. Låt det ordet som du har planterat i mig bära frukt. Låt ljuset som du har tänt i mig få lysa för världen så att de prisar dig Låt mig få vara hopp. Låt mig få vara glädje. Låt mig få gå med dig i det tåg som går över jorden för att förkunna syn för de blinda och befrielse för de fångna, frihet för de förtryckta, ett glädjens budskap för de fattiga. Och låt den bönen bli konkret. När du tar emot nattvarden idag, så vet att den bönen är en bön som behagar Gud. Och jag garanterar att han svarar på den. Därför vi står under frihetens lag. Jakobsbrevet skriver på ett fantastiskt ställe att ni ska leva som människor som vet att de ska bli dömda efter frihetens lag. Vi vet att vi ska bli dömda efter frihetens lag. Och det är fritt för oss. Han har öppnat dörren att få leva kärleksfulla liv. Så vi ska göra så här, vi ska be en bön tillsammans. Sen ska Jonas leda oss i sång. Och under tiden så vill jag att ni som ska tjäna i nattvarden följer med bak, så förbereder vi oss. Och så vill jag också trycka på det här. Vi firar nattvard idag. Och därför när vi gör det så brukar vi också lyfta upp sociala kassan. Det är ett väldigt tydligt och konkret sätt att ge till dem som verkligen behöver. Att kunna ge ljus, att kunna ge glädje. Jakobsbrevet varnar för det här. När människor kommer och söker upp dem, att skicka inte iväg dem med en abstrakt välsignelse när det de egentligen behöver är mat. Så ge gärna en extra gåva. Och låt hela den här gudstjänsten få uttrycka en bön om att Gud ska ge oss modet att lägga det bästa i jorden. Att inte gå förbi den som hungrar, för att hans rike ska få bära frukt på jorden. Vi ska få smaka på saligheten som en försmak av himlen. Vi ber. Herre, vi vill först och främst tacka dig för din nåd. För att du har tagit all vår brist, all vår skuld på dig. För att du har sagt att ingenting ska hindra de som vill komma till mig. Synden är betald. Döden är besegrad. Vi tackar dig för det och vi kan inte uttrycka det nog. Men vi vill också be, Herre, att du ska höra vår bön. Att du ska låta ditt ord vara verksamt i våra liv. Att du ska ge oss modet att möta den värld som hungrar och törstar med den kärlek som du har gett oss att ge. Och leva som de som är fria under frihetens lag. Stämda till lovsång och glädje av din kärlek och din vilja. Så ta emot var och en av oss i nattvarden. Forma och bygg upp oss. Utmana och sänd oss. Så att vi får vara dina vittnen i en värld som längtar efter dig. Låt oss sträcka oss djupt in i frihetens lag. Och låt den få tända livet i oss. Ett liv som är ett liv i överflöd. Så att det kan mätta dem som finns omkring oss. I Jesu namn. Amen.